God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Och jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vi håller på med Romarbrevet och vi har kommit till del 44. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och måndagar här i närradion klockan 19. Du kan också lyssna på det på Värnamo församlings hemsida. Man går in på värnamopastorat.se och så klickar man på närradion och sedan bibelförklaringar. Och så kan man lyssna till alla bibelförklaringar som Håkan Sundliden har gjort. Men nu då, välkomna till Värnamo kyrka och bibelförklaring med Håkan Sundliden.
Jag går igenom i Romarbrevet 11. Vi var ju mitt inne i någonting förra tisdagen och var tvungna att avbryta där och hoppas att vi kan göra färdigt åtminstone den delen idag. Men vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig att vi får vara samlade i ditt namn och att vi får tillgång till vittnesbördet om dig, den heliga skrift, vårt rättesnöre. Tack för att du vill uppenbara dig genom ditt ord och genom din ande. Herre, när vi försöker tränga in och förstå mer av vem du är och av din vilja, så ber vi om uppenbarelsens och vishetens ande till kunskap om dig. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, som sagt, 11:e kapitlet är ju spännande, för nu handlar det om Israel och deras framtid. Eller Israels framtid. Och vi har ju då första delen i det här med kapitlet 11, det är ju verserna 1 till och med 16. Och då hade vi satt rubriken att Israels fall är tillfälligt. De ska inte ligga på marken för evigt, utan de ska resas upp. Och jag hade lagt till också att det är meningsfullt. Därför att Gud använder ju det här fallet genom att låta evangeliet gå ut till hedningarna istället. Och sen är då frågan om det här var Guds plan eller om det är Guds försyn. Alltså om det skulle vara Guds plan, det är det som vi ska tala om mera här nu framöver, så skulle det innebära att det var meningen att Israel inte skulle ta emot Messias. För det var meningen att de skulle förhärda sig och så skulle det gå till hedningarna. Eller också så är det så att det var vad som hände, fast det inte var meningen. Men Guds försyn gjorde att han låter det här samverka till det bästa. Och det är väl det senare sättet som jag önskar förstå det här på. Nu har jag haft en svår pedagogisk uppgift inför den här kvällen. Därför att nu ska vi tala om någonting som är kanske det svåraste i hela kapitlet. Och det är pedagogiskt knepigt därför att det ligger i vers 12 och i vers, det kommer igen i vers 15 och så kommer det igen i vers 25. Och vi har ju använt oss av den pedagogiken att vi tar en vers i taget. Och det gör att vi får inte med helheten. Så det blir för mycket om vi tar en vers i taget. Så blir det för många frågor som uppstår. Så därför kommer jag göra som så att jag tar den här versen och så visar jag på helheten. Och sedan så gör jag samma sak en gång till. Så ni får först en tolkning och sen får ni en annan tolkning. För ni ska få två tolkningar idag. Men jag tror att det är det pedagogiskt riktiga. Så att därför så avviker vi lite grann från det där med vers för vers. Men vi var ju alltså i vers 12 redan förra gången. Och där fastnade vi. Och vi fastnade vid de orden i slutet på vers 12. Där det står om att deras fåtal, om judarnas fåtal, Israels fåtal, varit till rikedom för hedningarna. Hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och där så var det ju så att här finns det olika sätt att översätta de där orden som står i 12:e versen. Fåtal och fulla antal. Det står olika i olika översättningar. Och jag hävdade att det där första översättningen där, deras fåtal, etema på grekiska, är egentligen en felöversättning. Och då stödjer jag mig på Heike Fridrikssons ordbok som är standardverket för översättningar. Och där står till och med att det är felöversatt i 1917. Det skulle istället stå, ordet betyder ju nederlag. Och sedan så var det det här fulla antal som heter på grekiska pleroma. Men pleroma har åtminstone fem olika nyanser. Så där måste man utläsa av sammanhanget. Om det ska vara fullhet eller fullbordan eller uppfyllelse eller fulla antal. Här har man översatt med fulla antal. Och det är nog bara här utav de 17 gånger i Nya testamentet som ordet förekommer. Då man väljer den översättningen. Och jag frågar mig varför. Så här har du alltså kontrasterna fåtal och fulltalighet. Som står i en gammal översättning. Eller fullt antal. Och jag frågasatte det. Och så fick jag ett par kommentarer efteråt. Den ena kommentaren av Niklas. En klok kommentar. Han sa så här. Men om det nu är få judar som har tagit emot, eller israeliter som har tagit emot evangeliet, då är ju det ett nederlag. Så fåtal kunde försvaras på det sättet med att det i sig är ett nederlag. Ja, det var kanske så översättarna tänkte. Och så fick jag en kommentar till av Rolf, nämligen att i folkbibeln, jag hade inte lagt märke till det, men i folkbibeln så finns det en not. Och där i den noten så står det fåtal, punkt, 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 fulla antal. Och så står det annan översättning, nederlag, fullhet. Och det är alltså den där andra översättningen som jag då skulle föredra, som ni förstår, ur en språklig synvinkel. Men det är mer än så, därför att de här två olika översättningarna ger upphov till två olika sätt att förstå Israels framtid. Två olika tolkningar. Två olika framtidsscenarier. Och det är det jag ska visa på nu, tänkte jag. Det där som Niklas sa, det ligger ganska nära en engelsk översättning. Där det står så här, nu har jag bara slutet där. And their loss, the enrichment of Gentiles, how much more will their full number be? And their loss, alltså deras förlust, blev till rikedom för hedningarna. Nu finns det ett bibelställe som jag vill vi ska slå upp, Jeremia 11. Som man skulle kunna tänka sig att Paulus faktiskt har haft i åtanke. Eftersom han längre ner i Romarbrevet 11 talar om olivträdet. Vi ska komma dit så småningom. Men vi är inte där ännu, utan nu är vi på det här med antalet och fåtal och antal. Jeremia 11, där står det i vers 16. Ett grönt olivträd, vackert och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet så att dess grenar förstörs. Ja, Herren Sebaot som planterade dig har uttalat olycka över dig på grund av den ondska som Israels och Judahus har bedrivit för att väcka min vrede genom att tända rökelse åt Baal. Man skulle kunna läsa från vers 14 eller från vers 15 så ser man sammanhanget ännu tydligare. Här står alltså hos profeten Jeremia om det gröna, friska olivträdet. Och så kommer Herrens vrede och bränner bort de här grenarna. Är det den bilden som har spelat in när vi kommer sen till olivträdet? Ja, det kan det mycket väl vara. Och då kanske det är som så då att Paulus har i bakhuvudet när han skriver den här versen. Om deras fall har varit till rikedom för världen. Deras fåtal var till rikedom för hedningarna. Hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Alltså han tänker sig att Gud har brutit bort en massa grenar. Att domen har gått över de här grenarna. Det är alltså inte bara ett nederlag utan ett fåtal kvar. Precis som Niklas säger. Så skulle man kunna tänka sig. Nu ska ni få då bara den första tolkningen. Om man nu har den här översättningen som vi har i våra biblar. Nu vet jag att det står annorlunda i Bibel 2000, men vi ska komma dit sen. Nu tar vi den här översättningen med fåtal och fulla antal. Då kommer ju den här frågan. Om det nu var så förutsagt hos profeten Jeremia och Paulus tänkte så att de här grenarna har brutits bort, här har liksom domen gått över de här grenarna för att evangeliet ska gå vidare. Är det då så att det här har ingått i Guds plan? Det är ju den frågan man måste ställa sig. Och då är vi där igen. Men nu är det så att det är många, jag vet allt är relativt, men nu är det många forskare, eller exegeter, bibeltolkare som menar att ja, så är det. Men det är de äldre bibelforskarna, inte nyare forskning säger inte det här. Utan man säger ja, men det var nog i Guds plan. Men då hamnar vi där i detta med predestinationen. Att då var det ju förutbestämt, då var det ju meningen då att judarna inte skulle ta emot Messias. Och som ni förstår så får ju det här nu då följder för hur vi uppfattar det judiska folket och följder för hur deras nutid och framtid ser ut. Det är väl inte utan anledning att Paulus säger i den elfte versen, den som vi redan har passerat. Jag frågar nu, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Var det förutbestämt? Visst inte. Verkligen inte. Jag menar att där har man redan fått svaret. Det ingick alltså inte i Guds plan att domen skulle gå. Vi ska titta vidare på det. Eftersom det finns flera stycken som menar så. Och till min bedrövelse kanske man ska säga, så tittade jag i Anders Nygrens kommentar. Alltså professor Anders Nygren i Nya Testamentets exegetik. Han skrev den 1947. Han var biskop. En kommentar som har blivit klassisk. Som används fortfarande i de absolut senaste kommentarerna som jag använder mig av. Fitzmaier till exempel, eller Byrne eller Longenecker. Så citerar man Nygren från 1947. Den håller hög klass. Men på den här punkten så är han just i det här med fåtal och fullt antal. Och han säger så här, att det var meningen att Gud skulle förkasta Israel. Det är alltså den ståndpunkten som han kommer fram till. Eftersom det är Guds plan, eftersom Israel inte tog emot, så förkastas Israel. Och han säger att Gud har förkastat Israel därför att de var hårdnackade och inte tog emot. Men det här ingick då i Guds plan. Alltså han snuddar ju vid predestinationen. Och så förklarar han det. Det här gör han på flera sidor alltså när det kommer, handlar om de här verserna. Och så förklarar han det. Det finns bara två sorts kärl. Vredens kärl och barmhärtighetens kärl. Vi hedningar var ju vredens kärl. Men genom Jesus Kristus fick vi barmhärtighet. Och blev barmhärtighetens kärl. Judarna var genom sin utkårelse barmhärtighetens kärl. De har aldrig varit vredens kärl. Därför behöver de ingen frälsning. Därför måste Gud förkasta dem. För att kunna förbarma sig över dem. Och så har han som rubrik i sin kommentar om Israel. Att Israels väg är förkastelsens väg. Korset alltså. Det här är ju ersättningsteologi på högsta nivå. Och det skrämmer mig eller gör mig bedrövad när jag tänker på att kommentaren är skriven 1947. Samtidigt som förintelsen pågår. Och jag undrar om det hänger ihop på något sätt när det gäller förståelsen utav det politiska skeendet i den tiden. Men inte färdigt där. Vi ska få ytterligare. Vi är fortfarande på samma tolkning. Förkastelsens väg alltså. Det fanns nämligen på 1800-talet en präst i England som hette John Nelson Darby. Född 1800, död 1882. Han var anglikansk präst. men lämnade anglikanska kyrkan och blev upptagen, eller man till och med bidrog till bildandet av Plymouthbröderna. Och Plymouthbröderna är ju, har vi ju här utanför. De var kända för att i sin tur få en mera öppen variant så att säga, och en ganska sluten sekterisk variant. Och John Nelson Darby tillhör den här senare. Men han är mest känd för sin eskatologiska tolkning. Alltså sitt schema över den yttersta tiden. Och han plockade upp, det här gick vi igenom när jag gick igenom första Thessalonikerbrevet, men det var länge sedan nu. Men där tar jag upp Darbyismen och tusenårsriket och de här sakerna. Det finns ju redan nere i den judiska mystiken, så finns det tankar om den yttersta tiden, att man delar in världshistorien i omgångar om tusen, 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 tusen. Så man har alltså sju stycken delar, sju stycken tusendelar så att säga, eller sju delar om tusen år på varje, och sedan så kommer då tusenårsriket eller den åttonde. Eller om det är tusenårsriket är det sjunde kanske. Jag låter det vara osagt. Spelar mindre roll i sammanhanget. Och i det här schemat så talar Darby om att Jesus kommer tillbaka två gånger. Den första gången som han kommer, då kommer han på himmelens skyar. Och då äger uppryckandet rum. Och när det uppryckandet äger rum, då är hedningarnas tid slut. Vi kommer tillbaka till det i Romarbrevet vers 11-25 sedan. Det står om hedningarnas fulla antal. Då när de har kommit dit, då rycks de upp. Och så kommer den stora vedermödan. Och det judiska folket lämnas kvar i vedermödan på jorden. Och vedermödan på jorden drabbar det judiska folket hårdare än några andra. Så två tredjedelar kommer att dö utav det judiska folket. Och den tredjedelen som överlever vedermödan kommer att bli kristen och vara tusenårsrikets missionärer. Detta är alltså tolkning och teologi. Det här är den syn man har alltså på, inte bara på Bibeln utan på det judiska folket. Nu var det dessutom så att det här teologin eller det här eskatologiska schemat fick stort genomslag, framförallt i USA, men även i övriga delar av världen så småningom. Och Levi Petrus knöt an till det här. Och inte bara Levi Petrus, utan det fanns ju flera andra pingstvänner, och den kanske mest kända som reste runt i Sverige på 50-talet var Folke Torell, som hade ett schema som han vecklade upp där alltihop det här beskrivs. En del har till och med varit med om det. Här har man en syn då på att hedningarnas tid, då är judarna så att säga borttagna. Och så ska de gå igenom vedermödan. Och sen ska de bli frälsta, eller en tredjedel ska bli frälst. Ni ska få läsa här i Zakaria 13, som är ett sånt nyckelord i den här tolkningen. Där står, det är egentligen hela det kapitlet, och vi har ju inte tid att läsa så mycket, men i kapitel 13 då, så Zakaria 13, så handlar det om hur Israel ska bli renat ifrån synden. Och den som har tid eller senare kan ju läsa hela kapitlet. Och så till i vers 6 då ska de ju se upp då på den här mannen. Vad är det för sår du har på händerna, ska man fråga honom. Det är alltså Jesus Kristi genomstungna händer i tolkningen. Och han svarar, de har jag fått hemma hos mina vänner. Det är de som har tillfogat mig det här. Och så fortsätter det, svärd upp mot min herde, mot den man som står mig nära, säger Herren Sebaot. Slå herden så att fåren skingras. Det är alltså Messias som blir slagen och det judiska folket som skingras. Ty jag ska vända min hand mot de små. Det ska ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar ska utrotas och gå under. Men en tredjedel ska lämnas kvar. Alltså vedermödans tid. Den tredjedelen ska jag låta gå genom eld. Jag ska luttra dem som man luttrar silver. Pröva dem som man prövar guld. De ska åkalla mitt namn och jag ska bönhöra dem. Jag ska säga att detta är mitt folk. Och folket ska svara, Herren är min Gud. Så det slutar med där i Sekaria profetian att judarna alltså ser honom som de har stungit och så omvänder de sig och så blir de då tusenårsrikets missionärer. Den här översättningen då i den 12:e versen, det talas om deras fåtal som ska bli till, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal, alltså när Israel har nått sitt blivit fullt antal, hur mycket mer ska då det inte bli till välsignelse? Nu har ni fått den ena tolkningen där. Om du då går vidare och tittar i vers 15. Där står det, ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Och då är det så här med de orden i vers 15. Ty om deras förkastelse. Ja, men det står ju att de blev förkastade där. Gör det, säger jag. Är du säker på att det står så? Det här är alltså en sån där genitiv som är en subjektiv genitiv eller en objektiv genitiv. Och frågan man måste ställa sig här om deras förkastelse, det är, vem är det som förkastar vem? Enligt den här tolkningen, den första tolkningen, så är det Gud som har förkastat Israel. Israels förkastelse. Gud har förkastat dem. Och så säger man, då har vi bibelordet på det. I den andra tolkningen som jag kommer att dra i sin helhet också så småningom, så är det alltså inte Gud som förkastar Israel, utan det är Israel som förkastar Gud. Det är Israel som säger nej till Guds messias och till evangeliet. Men inte Gud som sviker dem. Det är deras eget ansvar. Om du tittar också i vers 1. Jag frågar nu, skriver Paulus, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Han säger ju att han inte har gjort det. Och i vers 11. Jag frågar nu, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Och varför skriver Paulus så? Ja, därför att det som den tolkning som jag nu går ett uttryck för förmodligen fanns på den här tiden också. Han avfärdar den alltså två gånger. Lika fullt så är det här som finns kvar i vår fördom, i vår förförståelse. Och den bekräftas utav den här översättningen som jag menar är felaktig. Eller tveksam åtminstone. När ska då hela Israel bli frälst? Ja, som jag sa, de ska bli frälsta vid Jesu återkomst efter vedermödan. Om du nu går till vers 25, 11 kapitlet, så läser jag där, för de här verserna 12, 15, 25, de hänger liksom ihop i tolkningsmönstret. Då står det i vers 25, bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Här står i fullt antal samma översättning igen. Och då tänker man sig det att evangeliet ska gå ut till hedningarna och det blir hedningarnas tid. Och när fullt antal av hedningarna, det betyder ju inte att alla hedningar blir frälsta, för det finns ju hedningar som tackar nej också, som vi vet. Men när det fulla antalet, ungefär som om det vore förutbestämt. Eller möjligtvis då, om vi ska vara generösa med och försöka tolka till det bästa, möjligtvis när deras tid är över, hedningarnas tid är över, vad kommer då? Ja, då kommer uppryckandet. Och då ska Israel gå in i vedermödan och så ska de bli frälsta. Så de här tolkningarna med få och fullt antal talar för att det här finns i Alltså att man har haft en tolkning, man har haft en bild när man har översatt. Därför har man valt att översätta på det sättet. Och jag tycker som sagt, jag blir nästan lite omskakad när jag upptäckte att Anders Nygren talade klarspråk. Israel är förkastat. Förkastelsens väg är deras väg. Men Gud ska förbarma sig på slutet. Förstår ni då vad den här ersättningsteologin eller vad den här synen betyder för oss när vi betraktar det judiska folket? Vi vet oss vara mer benådade än det judiska folket som är förkastat. Och tyvärr så är det nog så att det här är den vanligaste tolkningen bland kristna. Fortfarande. Då får vi ta den andra tolkningen. Och det gör jag gärna. Då går vi tillbaka till vers 12. Och läser den andra tolkningen, precis som det står i Folkbibelns not. Då skulle det alltså bli översatt så här. Om deras fall har varit till rikedom för världen och deras nederlag varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fullhet vara det? Nu kan vi läsa eller tolka texten på ett annat sätt när vi översätter på ett annat sätt. För nu handlar det inte om numerär eller antal eller epoker. Och här har ju då Bibel 2000 översatt. Nu har jag väl inte den här, har jag det? Men det står väl så här ungefär i Bibel 2000. Om deras fall har varit till rikedom för världen och deras nederlag varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla styrka vara det? Och det är klart man måste fråga sig vad menas med det. Och då är det så att åtminstone i den upplaga av Bibel 2000 som jag har, där finns ingen notapparat, finns ingen förklaring. Finns bara den här översättningen. Om det nu är så att vi översätter på det andra sättet och får en annan tolkning, då är det alltså att deras, hur mycket mer ska då inte deras fullhet vara det? Nu används då fullhet på ett annat sätt. Och då vill jag visa några ställen där pleroma översätts på ett annat sätt. Och det första är Johannes 1:16. Ni känner igen den här versen fast ni inte visste att det stod pleroma. Och att ni kanske inte associerade så när ni läste det här i Romarbrevet. Men Johannes evangeliet 1:16. Det är ju det här ordet var kött och tog sin boning ibland oss. Vi såg hans härlighet, vi såg hur lika som en enfödd son härlighet från sin far, han var full av nåd och sanning. Och så kommer det i vers 16. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Av hans fullhet, av hans pleroma. Har ju ingenting med fulla antal att göra. Utan har ju med hela det gudomliga väsendet att göra. Att han har skänkt sig själv, gett ut sig själv. Hela sin fullhet har han skänkt till oss. Romarbrevet är vi ju i. Och i det 15 kapitlet, jag tror jag nämnde det förra tisdagen. I det 15 kapitlet så står det i vers 29. Paulus skriver: jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått, i pleroma. Över fullhet. Jag delar med mig av Kristus och delar med mig av fullheten. Och så ska vi titta också i Efesiebrevet. Fortfarande ordet pleroma. Som jag sa, det är bara två bibelställen där pleroma är översatt med antal. Och det är i Romarbrevet 11, 12 och 25. Inga andra ställen. Vi tittar i Efesiebrevet 3. Där står i vers 19. Och så lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds pleroma. Av all Guds fullhet. Och i det fjärde kapitlet, och jag ska, tror jag kanske komma tillbaka till fjärde kapitlet sen, men där står det i vers 13. Ja, det står, ni känner ju, det här använder vi ofta. De skulle, vers 12, de skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Där brukar vi stanna. Så tänker vi oss bygga upp Kristi kropp, då ska vi tränas på, fostras på olika sätt då, va? Men vi måste läsa vidare. Tills vi alla når fram till enheten i tron. Det är alltså det som är syftet. Och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad. Att vi blir helt pleroma av Kristus. Helt uppfyllda av Kristus. Här märker ni att fullhet eller pleroma översatts på ett helt annat sätt. Innehåller något helt annat. Det är den här förståelsen som jag vill att ni ska ha med när vi nu går tillbaka till den 12:e versen. Läser vi den igen. Deras fåtal har varit till rikedom, eller nederlag har varit till rikedom för hedningarna. Hur mycket mer ska då inte deras fullhet vara det? Eller hur mycket mer ska det då inte vara när deras omvändelse, upprättelse, på nytt födelse och Guds fullhet kommer till dem? Vilken välsignelse ska det inte bli då? Så skulle man läsa det här. Då får vi som sagt någonting helt annat. Paulus vill ju, om ni tänker efter kontexten som det heter, hela sammanhanget, så vet vi ju, utan att jag behöver argumentera för det, Paulus vill ju att israeliterna, Israels barn ska komma till tro. Han predikar ju Kristus. Paulus har väl inte i åtanke att ja, men nu blir det judiska folket förkastat. Det är inget det vi predikar för dem. För det är ju Guds plan att de ska vara förkastade. Han ger ju sitt liv för att predika evangelium för judarna. Hela brevet andas ju denna vånda över att inte få ett genombrott bland judarna när det gäller evangelieförkunnelse. Men, och nu kommer vi till vers 15, 11 kapitlet. Om deras förkastelse betydde världens försoning. Om vi nu läser det här som en objektiv genitiv, eller blir det subjektiv då kanske, att om vi läser som att det är Israel som har förkastat evangeliet. Och när de gjorde det, då låter Gud i sin försyn det samverka till det bästa. Så att evangeliet försvinner inte bara ut i tomma intet, utan det kommer till hedningarna. Israels förkastelse av evangeliet har gjort att evangeliet har kommit till hedningarna. Och det har kommit till hedningarnas rikedom. Vad är hedningarnas rikedom? Ja, det är ju Guds fullhet. Det är på nytt födelsen, det är upprättelsen, det är gemenskapen med Gud, det är det nya förbundet, det är rening ifrån synden, det är delaktighet av den heliga ande. Det är rikedom för hedningarna. Och det var vad som kom ifrån Israel. För frälsningen kommer ifrån judarna, som Jesus själv säger. Nu kan jag liksom stryka under här ytterligare om du tittar i vers 15. Vad ska då inte deras upptagande betyda? Ja, men här är det ju uppenbart att deras upptagande, det måste ju vara deras återupprättelse. Israels barns upptagande. Alltså när omvändelsen, Israels omvändelse äger rum och de tas upp så att säga i nåden. Det är ju vad det syftar på. Om deras förkastelse, att de förkastade evangeliet, har blivit en sån välsignelse för världen. Vilken välsignelse ska det inte då bli när de blir upptagna och de blir återupprättade, när de blir frälsta? Om du nu fortsätter att ha med dig den tolkningen, så går vi då till vers 25. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet. För stockis har kommit över en del av Israel, så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Men tänk om det inte ska vara fullt antal. Tänk om du ska förstå så här, till hedningarna har nått sin fullhet. Ja, hur menar du då? Ja, då ska jag läsa det igen. Efesierbrevet 4:13, där Olle Plärma finns. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Idag så finns det ju inte någon anledning, vare sig för judar eller för hedningar, att titta på kyrkan och komma till tro genom att titta på det. Man blir ju förskräckt när man tittar på kyrkan. Men när kyrkan kommer fram till sin fullhet, till sin manliga mognad i Kristus, enheten i tron, då blir det ett mäktigt vittnesbörd för världen. Då väcks Israels avundsjuka så till en grad att hela Israel blir frälst. Och nu plötsligt så ser jag att Israels återupprättelse och kyrkans fullkomning eller fullbordande av sin kallelse går hand i hand. Varför tror inte alla judar idag på Jesus Kristus? Ja, därför att kyrkan ser ut som den ser ut. Men när kyrkan finner sig själv i Kristus och vi får en enhet i kyrkan, en endräkt i kyrkan, alla kristna har samma nattvardsbord. När vi kommer till manlig mognad, är utrustade för allt gott verk, då kommer det märkas. Och så blir det plötsligt, står det klart för mig att jaha, men då är det kanske så att det är vi som på något sätt påskyndar eller försenar Israels andliga upprättelse. Paulus har ju skrivit det på flera ställen här i 11 kapitlet att han vill väcka det judiska folkets avund genom sin förkunnelse. Men förkunnelsen räcker inte, utan den behöver ju tas emot och den behöver gestaltas i form av Kristi kropp. Precis som det står här i Efesierbrevet 4:13. Hela det kapitlet handlar ju om, hela Efesierbrevet handlar om hur Gud har brutit ner skiljemuren mellan judar och hedningar i Kristus. I Kristus förenas vi, men vi kan inte förenas fullkomligt förrän kyrkan har fått ordning på sitt, va. Vi är fortfarande splittrade, men här byggs det upp någonting till fullhet kommer. Tillbaka till vers 25 här i Romarbrevets 11 kapitel. Den hemlighet, förstockelse har kommit över en del av Israel till dess att hedningarna har nått sin fullhet. När det sker, vers 26, det är så hela Israel ska bli frälst. Ja, nu har ni fått två tolkningar. Kom inte att säga att bibeltolkning inte är viktigt. Det är det viktigaste vi kan hålla på med, tror jag. Om vi vill sätta tilltro till Guds ord. Men här finns alltså två olika tolkningar som konkurrerar med varandra, skulle man kunna säga. Och jag är skrämd av ersättningsteologin som har blivit ännu tydligare när jag ser det här. Och jag vet ju det, och det har vi talat om flera gånger under tiden vi har gått igenom Romarbrevet, att en del av orsaken till att Paulus skriver som han gör i Romarbrevet är ju för att han ser hotande ersättningsteologi. Det är därför han skriver om det här. Det är därför han talar om olivträdet och grenarna som ympas in och så. Vi kommer dit så småningom. Men vi är inte där riktigt ännu. Så har vi då kommit till vers 15. Jag hoppar över vers 13 och 14, för det vi gjorde det faktiskt förra gången. Vi kommer till vers 15. Och då, vad ska då deras upptagande innebära? Då menar jag att Israel blir upptaget. Det betyder att de omvänder sig, att de upprättas. Här ska jag försvåra ytterligare lite grann för det kan ju också betyda att om de omvänder sig och om de upprättas, då blir de ju också fler i antal. Men det är inte fler i antal som är det primära. Det är mera som ett resultat i sådana fall. I alla fall när det sker att de blir upptagna. Vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda? Och då frågar man sig, vad betyder det i praktiken? Och då finns det åtminstone tre, kanske fyra olika sätt att förstå det där. Och nu ska ni få höra det. De medeltida exegeterna, så 1300-talet, 1400-talet, 1500-talet, de uppfattade det där från liv från de döda på ett bokstavligt sätt. Alltså de tänkte sig att när Israel omvänder sig, då kommer de döda att stå upp från sina gravar. Då har den här yttersta dagen, uppståndelsens dag, kommit. Liv från de döda. Och det ska då äga rum vid ändens slut när Jesus kommer tillbaka. Och jag tror att det där skulle kunna passa in i det där första tolkningsmönstret också. Alltså att det finns den typen av undervisning än idag. Den andra tolkningen av det här liv från den döda, den är då bildlig. Och den tolkningen är troligare av det skälet att Paulus faktiskt inte skriver uppståndelse från de döda. Versen handlar alltså inte om de dödas uppståndelse alls. I bokstavlig mening. För då hade han skrivit uppståndelse, kroppens uppståndelse från de döda. Som man gör på alla andra ställen när han talar om de dödas uppståndelse. Nej, det här ska nog förstås bildligt, att man går från liv eller från död till liv. Och då finns det ett bibelställe som kanske särskilt kan ha spelat roll här för Paulus, och det är från Hesekiel kapitel 37. Och det ska jag be att få slå upp och läsa för er. Och återigen, vi har ju inte tid att läsa allting. Hade vi haft det så skulle jag läst de 14 första verserna. Där i Hesekiel 37 så handlar det om de förtorkade benen. Det är ju en ganska känd text. Det ligger alltså en massa ben i dalen utspridda. Och så profeterar han över de här benen. Det står i vers 3. Rösten säger till profeten, han sa till mig, du människobarn, kan de här benen få liv igen? Alltså från död till liv, här har du då den här tolkningen. Jag svarade, herre, herre, du vet det. Och så vers 5, så säger herren, herren till dessa ben, och det här är ju Israels ben som är Israel. Så jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Och ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er, övertäcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Det kanske är de här tankarna, och ni ska inse att jag är Herren, som ligger bakom det Paulus uttryck i Romarbrevet. Och så profeterar han, och så händer detta, och så står det i vers 10. Jag profeterade som han hade befallt mig, då kom anden in i dem och de fick liv. Och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Ja, så får man läsa, man kan läsa vidare, men vi hinner inte göra det då. Den 14 versen, jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ett land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. Så den här förståelsen betyder då en bildlig förståelse av att Israel i samband med sin omvändelse och upprättelse ska få del av hela det vi kallar för frälsningen och evangeliet. Och få del av Guds goda. Benen får liv. Ett annat, det här uttrycket liv från de döda används också om den förlorade sonen i Lukas 15. Denne min son var förlorad, men han har kommit tillbaka, han har kommit till liv igen, säger Jesus i den här liknelsen. Sen så finns det då en tredje tolkning som egentligen är en sorts extra. Och den är inte heller helt ovanlig. Och den där extra, den går med på, så att säga, eller den tror också att Israel ska omvända sig. Och att det som händer då, när Israel omvänder sig, det är att det blir till en oöverträffad välsignelse för hela mänskligheten. Då när det händer, då blir det en världsväckelse. Då kommer den stora skördetiden. Då kommer hela folk liksom att komma till tro. Ja, det ingår i den där första tolkningen. Men ärligt talat, det är väl inte vad Paulus talar om i den här versen. Tillbaka i Romarbrevet. Då skulle han ju ha skrivit det då. Fitzmaier, som jag har som nummer ett och prioriterar mina kommentarer, betyder inte att han alltid har rätt, men som jag har honom här som nummer ett, han skriver att det här ordet, om inte liv från de döda, det ska tillämpas på Israel, inte på mänskligheten i stort. Det är liksom extra tillägg där, med att mänskligheten i stort ska få väckelse. Utan det här ska tillämpas på Israel, säger han. Det är Israel som genom sin omvändelse får liv ifrån de döda. Och då används alltså ordet liv och död där utav Paulus på samma sätt som Jesus använde det i Johannes evangeliet 5:24. Det är så, den som hör mina ord har övergått från döden till livet. Alltså när Israel omvänder sig och tar emot Jesus Kristus som sin Herre, då föds de på nytt, då får de liv ifrån de döda. Och sedan så hinner vi också med till min glädje vers 16. Där ser man i alla fall i folkbibeln att efter vers 15 som vi nu har gjort, så är det liksom ett streck draget, för sen börjar någonting nytt i vers 16 till och med 24 är det väl. Medan jag då tänker mig att vers 16 mycket väl kan utgöra avslutningen på det som vi har talat om den här timmen. Då för vi alltså vers 16. Då låter vi vers 16 få bli avslutningen på den här timmen. Och då står det i vers 16. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Och då blir den versen, kan man säga, en sorts teologisk motivering utav det som redan har sagts nu, va? Alltså skälet till att Israel kommer att bli frälst är att förstlingsbrödet har burits fram till Gud. Kvarlevan har burits fram till Gud. I kvarlevan är ju både judar och kristna, eller hedningar. De är tillsammans kristna då, va? Det här, och löftena som gavs till Abraham, det är liksom det första som händer. Detta är heligt och det är i sig en garanti för att det sedan kommer att bli så här. Att hela Israel blir frälst. I slutänden. Först, är förstlingsbrödet heligt, så är hela brödet heligt. Det genomsyrar allting, fast det tar lite tid. Men det hamnar där. Och på samma sätt, är roten helig, så blir också hela trädet heligt. Jag har skrivit upp några bibelställen. Vi kan slå upp åtminstone femte Mosebok 4. Femte Mosebok kapitel 4. Där står i vers 20. Men er har Herren tagit och han har fört er ut ur smältugnen, ut ur Egypten, för att ni skall vara hans egendomsfolk så som ni är idag. De är det idag och de kommer att bli det. De har varit det, de är det och de kommer att bli det. Och det är Gud själv som står för det. Den där inbjudan till Israel, den ska man alltså, nu upprepar jag kanske vad jag redan sagt, va? Men det ska man alltså förstå som att Israel behöver inte vänta 1000 år på att de ska bli frälsta. Utan det här, hela dagen har jag sträckt ut mina händer mot ett motsträvigt folk. Ingenting hindrar att judar kom till tro på 1700-talet, på 1800-talet, på 1900-talet, på 2000-talet. I en ökande takt kanske till och med. Och det är så verkligheten ser ut. Och då sker den Israels andliga upprättelse. Den sker ju då parallellt med hedningarna ska fullborda sin kallelse. Och så förenas de båda spåren i samma mål i slutänden. Ni kan också slå upp i 4 Mosebok kapitel 15. Där har vi det här med brödet. Det står nämligen så här, 4 Mosebok 15 ifrån vers 17. Herren talade till Mose. Han sa: tala till Israels barn och säg till dem: när ni kommer in i det land dit jag för er, då ska ni, när ni äter av landets bröd, ge Herren en offergåva av det. Av det första ni bakar ska ni ge en kaka till offergåva. Som en offergåva från er loge ska ni ge den. Ni ska ge åt Herren en offergåva, släkte efter släkte, av det första ni bakar. Och det där är ju, tiondet är ju genomgående, om det gäller en deg eller ett bröd eller vad det gäller för något, så är ju det, den första tiondelen är ju tecknet. Alltså Gud tar ju inte 100%, utan han vet att vi behöver brödet. Det är ju vi som behöver det, vi ska äta det, va. Men 10%, alltså i symbolisk mening, men betydelsen är att egentligen så tillhör allt Herren. Och det vi har, de här 90% som vi har kvar, det får vi betrakta som att Gud ger tillbaka, att vi förser oss med vårt dagliga bröd. Nu så stod det ju så här, som en sagt i vers 16 då, som en teologisk motivering till det som vi har talat om i en hel timme nu. Om förstlingsbrödet är heligt, då är degen helig. Och sen står det, och om roten är helig, är grenarna heliga. Och sen kommer då den här bilden om olivträdet. Det hinner vi inte gå in på nu, men det är liksom nästa del i det hela. Och jag tror inte vi ska ge oss på det nu, även om vi har några minuter kvar. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi ber att du ska upplysa oss genom ditt ord. Att du ska ge oss en rätt förståelse av ditt folk i Israel. Det judiska folket. Herre, vi vet vilken väg de har vandrat och hur de har lidit i historien. Inte minst under andra världskriget. Men vi har svårt, eller jag har svårt att tro att det var din plan, att det var din vilja. Herre, du är inte en ond eller en vred Gud, utan du är en barmhärtig Gud. Hela dagen har du sträckt ut dina händer mot ett gensträvigt folk. Inte bara det judiska folket, utan mot de hedniska folken också. Herre, låt din barmhärtighet till sist bryta igenom och få framgång. Först hos juden och sen hos hedningarna. Alltså ber vi också för kyrkan och kyrkans fullhet. Och med manlig mognad till Kristi fullhet. Att din kyrka ska fyllas med din ande. Och Herre, hjälp oss att be för detta. Om det är möjligt att bidra till detta. Jag kommer till med den där boken som Peter Halldorf nyligen har skrivit. Jag ska älska din nästa kyrka som din egen. Här, om det kunde få bli en verklighet i alla kyrkorna, så skulle det vara en bra bit på vägen. och underlätta Israels frälsning. Täckelset skulle tas bort. Ögon skulle öppnas. Omvändelse skulle äga rum. En mäktig väckelse skulle äga rum. Vi ber att du fortsätter att tala i de här kapitlen 9, 10 och 11. Här låter det som vi har talat om nu sjunka djupt i vårt inre. Och hjälp oss att urskilja det som kommer ifrån dig. Och ge oss mod att välja väg. Ge oss mod att ta de där stegen som vi måste ta i tro. Herre, låt hoppet om hela världens frälsning få stå starkt framför oss. Om nya himlar och en ny jord. Herre, vi prisar dig. Vi ärar dig. Mäktige Gud. Fader, Son och Helig Ande. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Romarbrevet vi håller på med och det här var del 44. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen på måndagar här i närradion klockan 19. Du kan också lyssna på det på Värnamo församlings hemsida, värnamopastorat.se, och klicka på närradion och sedan bibelförklaringar så kan du lyssna på dem där. Alla Håkan Sundlidens bibelförklaringar finns där att lyssna på och ladda ner. Jag Ulf Gustafsson tackar för att du har lyssnat och jag önskar dig en riktigt skön, fortsatt skön kväll och vecka som kommer. Härefter så blir det sändning ifrån Radio MF och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Men fram till det så får vi lyssna till musik.